lokalen. Inte i stort mer folk än vad vi är här idag. Fortsatte genom apostlagärningarna. Paulus som omvänds, apostlamötet i Jerusalem. Hedningar börjar komma till tro, det vill säga sådana som du och jag. Och vi har nu nått fram till kapitel 20 plus. Och jag kommer läsa en del ifrån apostlagärningarna 22, från vers 22 och början på 23. Men för att det ska komma in i sitt sammanhang, så behöver det, innan jag börjar, så behöver jag ta att detta har hänt. Paulus har alltså kommit till Jerusalem för att möta ledarna som finns där och kommit tillbaka från missionsresa och så. Och han håller ett tal. Han blir gripen av judiska ledare, och han håller då beredes till tillfälle att hålla ett tal där han berättar om Jesus som Messias. Han berättar om det som har hänt tidigare med Stefanus som har stenats, hur han har kommit till tro och vad som har skett till dess. Och jag läser ifrån vers 22. Ända hit hade de lyssnat, men när han sa detta började de ropa: bort med honom från jordens yta. En sådan bör inte få leva. De skrek, slet sina kläder och kastade upp sand i luften. Kommandanten lät att föra in Paulus i fästningen och gav order om att han skulle förhöras under prygel, så att man fick veta varför hopen skränade så mot honom. När man band fast honom för att piska honom sa han till officeren som var med: är det tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte är dömd för något? Då gick officeren till kommandanten och sa: vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Kommandanten gick till honom och frågade: är du verkligen romersk medborgare? När Paulus svarade ja, sa kommandanten: jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap. Jag fick det när jag föddes, sa Paulus. De som skulle förhöra honom lät och honom genast vara, och kommandanten själv blev förskräckt när han insåg att det var en romersk medborgare han hade låtit fängsla. Då kommandanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för, lät han nästa dag ta av honom bojorna, befallde att överste prästen och hela rådet skulle samlas, och förde ner Paulus och ställde honom inför dem. Paulus såg på rådet och sa: mina bröder, jag har alltid in till denna dag tjänat Gud med gott uppsåt. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, din vitmenade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men mot lagen befaller du dem att slå mig. Förolämpar du Guds överste präst, sa de som stod bredvid. Paulus svarade: jag visste inte, bröder, att han var en överste präst. Det står ju skrivet: en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Eftersom Paulus visste att en del av dem var saduker och en annan del fariser, höjde han röster och sa till rådet: mina bröder, jag är farise och mina fäder var fariser. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställt sin förrätta. När han sa så utbröt ett gräl mellan fariseerna och saduceerna, och man delade sig i två läger. Saduceerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt, och de sa: vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel. Grälet blev så häftigt att kommandanten fruktade att de skulle slita Paulus i stycken, och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen. På natten kom Herren till honom och sa: var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Detta är ett glatt budskap om Jesus Kristus. Detta är ett evangelium. Först en snabb sak som kan vara bra påminnelse så här den 2 maj. glöm inte deklarationen. Bra. Sista dag imorgon. Ni har sån cirka 36 timmar och 40 minuter på er. Det är gott om tid. Och det är en av de skyldigheter vi har som jordiska medborgare att betala skatt. På romartiden så var ju medborgarskapet vid Paulitid, när det här inträffar, så var det ju en hel del av de som bodde innanför Roms gränser som inte var medborgare och inte hade medborgerliga rättigheter. De som var medborgare hade däremot en mycket stor för sin tid uppsättning rättigheter. Till exempel, de fick inte arresteras eller häktas hur som helst, fick inte förhör, pinligt förhör, det vi idag kallar tortyr, var helt uteslutet. Och ni som kanske, många av er kanske har hört det förut, Paulus dömdes ju till döden och avrättades. Men som romersk medborgare så kunde han ju inte bli korsfäst eller någonting annat sånt där skamstraff som flera av de andra lärjungarna kom att råka ut för, både Petrus och Andreas in i traditionen. Paulus blev halshuggen, för det har ju varit i långa tider sett som det minst skymfande sättet att bli avrättad på. Jag kan väl förvisso tänka mig att det är en skicklig bödel, så hellre det en korsfästning, men ärligt talat, jag är glad att slippa båda. Men åter till det här med skatt, för jag tänker ändå få ta någon liten vep om det. Jag har en skatteinspektör, eller fick läsa om en skatteinspektör som hade suckat över när han hade bara kollat något postnummerområde eller vad som helst och så tittat på deklarationen på människor han visste var kristna och fanns i församlingen. Det var ingen som helst skillnad i skattemoral, positivt eller negativt, gentemot människor som inte fanns i en kristen gemenskap. Det är inte vettigt. Och det är mycket bättre att om du vet att det slirar lite grann någonstans i din deklaration, att det är något avdrag för mycket eller så, det är mycket bättre att du tar de här 36 timmarna och 35 minuterna du har på dig och ändra det, än att du kommer och biktar dig om en vecka och som bot blir ålagd att ringa Skatteverket för att göra om din deklaration. Man kan ju ändra det upp till 5 år tillbaka, så att det är fullt möjligt, men eftersom det kommer bli den bot du blir ålagd, så är det mycket bättre att du går hem och gör det nu medans tid är. Medborgarskap innebär skyldigheter. Men, och nu ska jag koppla tillbaka till texten och stanna där, tror jag i alla fall. Medborgarskap innebär ju också rättigheter. Och det fick ju Paulus vara med om, det att han inte blev piskad, utan att han fick faktiskt chans att ännu en gång ställas inför de judiska ledarna, berätta om Jesus Kristus. Och det till följd av ett jordiskt medborgarskap. Det medborgarskapet gav honom möjlighet att berätta om sitt medborgarskap i himlen, det han hade fått del av. Och han fick tala med de judiska ledarna just om hoppet om de dödas uppståndelse. Och det är någonting som vi får se som en evig glädje för oss som finns här idag. För när Paulus ställs inför rådet, så är det här en fråga som bränner till och har varit brinnande i den samtida judendomen i ett par hundra år. Saddukeerna förnekade, de som var kopplade till templet och tempelkulten, mycket av det partiet, de förnekade tanken på en uppståndelse. Hävdade att evigt liv, det är ingenting vi har att bekymra oss om. Inte, vi ska förvisso göra rätt och vi ska sköta offren och vi ska ära Gud här och nu. Ja, sa fariseerna, allt det där är rätt och riktigt, men vi kan göra det, och vi kan också hoppas på att Gud har något mer i beredskap för oss. Han släpper oss inte, han lämnar oss inte i sticket, det finns något mer. Så när Paulus, som har blivit kristen, kommer dit och slänger in en brandfackla, så vet han ju att det kommer att dela sammanhanget, för de tänker olika, och det kommer bli ett saligt kackel, eller kanske ett osaligt kackel om just detta. Han var ju farisé i botten, uppväxt i den traditionen. Han visste splittringen, men han visste också att genom Jesu Kristi död och uppståndelse så finns det ett hopp. Så det som fariséerna hade hoppats på, det hade Paulus fått smaka på när han hade mött den uppstånden på Damaskusvägen. det hopp som hade burit och det hopp som vi bär, till syvende och sist så landar det i vad Jesus Kristus har gjort för oss. Han har uppstått som den första. Och när han väckte upp änkans son, eller Lazarus, eller något annat av de fallen när Jesus väcker upp någon från de döda, så är det ett tecken på att han har makt över liv och död. Han har makt till uppståndelse och till seger. Det är någonting som vi får hoppas på. Och det här hoppet om himlen, det behöver inte vara negativt som en börda som hänger på våra axlar. Det behöver inte vara någonting som heller gör att vi svävar upp i det blå. Jag vill bara få ställa det mot en sak som jag tycker är den kanske mest hopplösa sång jag har stött på i hela mitt liv, som samtidigt bär ett hopp. Ni vet att det är fotbolls-VM i sommar. Hade Sverige varit med i fotbolls-VM så hade vi fått någon sån här sliskislag länge. Vi har Markoolios mera mål för några år sedan. 1990 gjorde Aftershave Ciao Ciao Italien. Det var inget bra VM för svensk del för övrigt. När vi gräver guld i USA. Ni som var med för riktigt länge sedan. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och så vidare. Och de svenska låtarna har en tendens att vara lite glättiga och lite klämkäcka sådär. Jag ska ta nu alldeles strax, så ska vi få lyssna på 30-35 sekunder av en låt som verkligen ett trotsigt hopp, får man ändå säga. Det här är från 96. Det är den engelska EM, Europamästerskapslåten från det året. Och den säger just det, att i sin refräng, att det har varit 30 år av lidande. England tog ju VM-guld 66, 4-2 mot Västtyskland i finalen. Och sen dess har man inte tagit en enda internationell placering överhuvudtaget. Man har inte ens varit i närheten som landslag. Men det de säger här i låten är att 30 years of hurt never stopped me dreaming. 30 år av lidande har aldrig fått mig att sluta hoppas. Du kan ta och spela den nu, så får vi höra. År av lidande, men hoppet finns kvar. Och på ett sätt så är det inte alls så här med det kristna hoppet. Det är någonting mycket större och mycket bättre. Och samtidigt så är det någonting i detta som ligger fast, just det här att vi vet vi har någonting att hoppas på. Vi får gripa tag i det och hålla fast. Och jag kan förstå fotbollsfreaks eller sportfreaks som vet att deras lag inte är i närheten, inte har varit i närheten på hur länge som helst. Men man drömmer och längtar och hoppas. För er som är sportintresserade, ta en koll på uppföljaren. För samma gäng skrev om texten till fotbolls-VM 98. 96 så nådde ju nämligen England finalen. Eller nej, det var semifinalen igen. Slogs ut av Tyskland på straffar. Och kopplar an, och videon till 98-låten av 98-texten börjar just med att de här tre grabbarna som sjunger sitter och tittar på sista straffen när tyske målvakten räddar. Och sen fortsätter med detta lidande. 30 år av smärta, men hoppet har ännu inte övergett. På ett sätt så kan det vara som i den här låten. Just det här att vi vet och vi hoppas. Och samtidigt så kan jag tycka att det är en ganska dålig metafor, för vi har någonting som är så mycket bättre. Vi har ett hopp som inte är en sketen pokal i guld. Vi har ett hopp som är så mycket bättre än ett SM-tecken. Vi har ett hopp som är att på samma sätt som Jesus Kristus har uppstått från de döda, har knäckt nacken på döden och gjort att den är en skrämmande realitet, men en skrämmande realitet som inte får sista ordet, så är det också för oss. det hoppet, den uppståndelsen, det livet har han lovat oss. I Johannes 10:10 säger Jesus att jag har kommit för att ni ska ha liv, och liv i överflöd. Det är det hopp som vi har. För det är så att när vi dör, och det och skatterna är det enda vi kan vara riktigt säkra på här i världen, när vi dör så bevaras vi inte bara i Guds minne. Vi ska en dag konkret väckas ur gravens djup. Exakt hur det kommer gå till, det vet vi inte. Om våra kroppar har förmultnat och försvunnit, det är inte begränsningen för den Gud som har skapat allt ur intet. Och hur det ska ske, Paulus varnar oss för att spekulera för mycket kring det. Han läser första Korintherbrevet 15 i mitten där, så dissar han och tycker att det är en ganska oväsentlig fråga. Hur och på vilket sätt? Det vet vi inte, det behöver vi nog inte veta. Men det handlar om att vi ska ta gestaltning i någon form av fysisk kropp. Vi är inte bara själsliga eller andliga varelser, utan som någon har sagt, människan är en lustig hybrid mellan djur och ängel. En lustig hybrid, en lustig blandning mellan djur och ängel. Så vi hör hemma både i det fysiska och i himlasfärerna. Så att vi bevaras inte bara som bilder i ett album i Guds minne, utan vi ska en dag uppstå till liv. Jesus har uppstått och graven är tom, och det är någonting vi får hoppas på och glädjas åt. Vi får hoppas på de dödas uppståndelse. Andra ställen som talar om det är första Korintherbrevet 15, första Thessalonikerbrevet kapitel 4, och det är väl de främsta ställena just som talar om uppståndelsen. Hela kapitel 15 i första Korintherbrevet avhandlar just det, att Jesus har uppstått. Vad får det för konsekvenser för oss? Jo, vi kommer också att uppstå. Vi får tro. Vi bör hoppas. Uppståndelsen och hoppet är någonting att se fram emot. Därmed inte sagt att vi inte ska sörja de som har dött. Tok heller. Det är sorg och det är saknad. Varje relation på jorden kommer att förr eller senare innebära det åt ena eller andra hållet, så länge som vi är dödliga. Men vi får ändå sätta vårt hopp till himlen. Inte som en slags dålig färg som man stryker över ett öppet sår, så att täcka över sorgen och gå omkring med ett glättigt stelopererat leende som inte leder någon vart. De som har dött ska vi sörja. En dag så finns det förhoppningsvis människor som sörjer också den dag som vi har gått över gränsen. Men hoppet om himlen får vara hopp och längtan. Och inte bara efter det orimliga, utan också efter någonting som vi vet, hoppas och får tro är och blir verklighet. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv som vi bekänner i trosbekännelsen är inte bara schysst formulerade meningar, utan det är på riktigt. Det hoppet får vi ha med oss när vi kollar på fotbolls-VM på TV i sommar, när vi deklarerar, när favoritlaget får stryk i den avgörande matchen, när vi är ute och springer och det, eller går eller cyklar och det är helt fantastiskt väder ute, när vi sitter inomhus och tacksamma att vi inte är ute och blåser bort i solskenet. Vi får bära hoppet med oss, och vi får med sikte mot himlen verka för att den tid vi har på jorden, med de människor vi möter i de sammanhang vi är, göra gott, göra rätt, så att den värld vi lever i får bli en förgård till himlen, och inte en förgård till det andra stället. Detta är vårt hopp, att Jesus har uppstått och att vi också har möjlighet att ta del av det. Amen. Nu ska vi som en rent konkret besvar. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.